Du lyssnar till På egna ben, femtonde delen i serien Sagan om Katarina av Frida Andersson Johansson och baserad på tidigare böcker av Olof Svedelid. Inläst av mig, Anna-Maria Kjell. Bakgrund. När föräldralösa Katarina Duva blir piga hos den rika affärsmannen Johan Loe blir hennes liv ett helvete. Katarina avslöjar att Loe våldtar henne, men istället för att få hjälp blir hon oskyldigt anklagad för stöld och döms till att köra skitkärran. Hon räddas av bagaren Staffan Humbla som blir hennes make. Han vill bli affärsman och Katarina är idérik och full av insikter sedan sin tid hos Loe. De tar kontakt med greve Gabriel Gripenklo, som även han drabbats av Loes hänsynslöshet, och tillsammans grundar de ett handelsbolag. Deras färder för dem till Riga och Amsterdam, Ryssland, England och ända bort till nya världen. De stiftar bekantskap med flera viktiga personer, drabbas av stormar, pirater, bortrövanden, lönnmördare och sjukdom. Får en glimt av groende missnöje och blir indragna i uppror mot den svenska kungen. På Gotland anklagas Katarina för häxkonster men lyckas fly. Hela tiden intrigerar Johan Loe, som inte skyr några medel för att krossa Katarina. Loe har särskilt svårt att smälta att Gripenklo adopterat Staffan, vilket gjort både Staffan och Katarina adliga. Karaktären Johan Loe är ursprungligen baserad på en verklig person med anor från Tyskland som levde i Stockholm under 1600- och 1700-talet. Även verklighetens Johan Loe var ofantligt rik, gift med en Anna och lånade ut pengar till hög ränta, bland annat till kungen. Han och hans familj hade rykte om sig att vara giriga, misstänksamma och icke alltför nogräknade. Johan och Anna fick 17 barn inom äktenskapet, varav 13 levde till vuxen ålder. Den äldsta sonen hette mycket riktigt Henrik och den yngsta hette Daniel Gottlieb. Verklighetens Johan Loe dog dock 1704 och hade då även lyckats bli adlad 1703. Henrik Loe dog bara 6 år efter sin far. Våra fiktiva karaktärer Johan och Henrik Loe får leva längre än så. Kapitel 1. Decembermorgonen i kvarteret Glaucus 4 lyste sporadiskt upp av lyktor och facklor, och i skenet av dem tornade fasaden till Skeppsbron 32 upp sig. Katarina Gripenklo betraktade inskriptionen över porten, de många rimfrosttäckta fönstren. Från att bara hyrt översta våningen hade hon och Staffan köpt hela huset av Ätten Stjärnhök och i sin tur hyrt ut de våningar de själva inte brukade som bostad. Det hade passat dem utmärkt. Bara en liten bit bort, på nummer 24, fanns deras rederi, Kompani Amsterdams svenska kontor, inhyst i Skeppsbrons äldsta hus. Hon undrade hur det skulle bli nu. Katarina svepte pälsen tätare kring axlarna och drog sitt yngsta barn in till sig. Staffan var framme och pratade med kusken, och lill Axel tittade storrökt på de blankryktade hästarna framför vagnen de skulle färdas med. Djuren frustade otåligt och stora moln av rök stod ur deras näsborrar. Stockholm var isande kallt, så kallt att trapporna och gränderna närmast framstod som tomma nattetid, då alla gatans varelser trängde in sig i glipor och prång för att söka hålla varandra varma. Varje morgon fanns det fler frusna lik att transportera bort och nya orenheter ovanpå isen till Stockholms ström. De rektangulära hål som togs upp i istäcket för att leda kloakvattnet ner i mörkret och glömskan frös igen snabbare än någon kunde hacka, och människornas lämningar fanns överallt. En liten tröst var dock att också den vedervärdiga stank som annars vilade över huvudstaden.